Välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar på initiativ av det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Det här är en fortsättning på ett avsnitt av Sällsynta podden med särskilt fokus på behovet av en nationell strategi och handlingsplan för området sällsynta sjukdomar. Jag heter Petra Eurenius och med mig här i poddsamtalet har jag Oskar Ahlberg, Margareta Haag, Lovisa Lomar och Ulrika Westerlund. Lyssna gärna på del 1 först och fortsätt sedan att lyssna här. Tillbaks till frågan. En nationell strategi i all ära, och det är vi väldigt glada för att den ska komma på plats. Men hur säkerställer vi att den efterlevs i praktiken? Lärdomar från cancerstrategin, andra strategier, och då har vi ju en nationell handlingsplan. Om vi börjar lite på högre nivå, vad bör den innehålla? Vill ni ge några exempel på något som är viktigt att den innehåller, så man säkrar liksom ägandeskap och ja, det kanske kan vara budget, det kan vara målsättning och uppföljning av mål. Ja, nu radar jag upp några saker redan, men vad mer? Vad är viktigast, om man säger?
Ja, en budget är ju superviktig. Det måste finnas liksom resurser och pengar för, det måste finnas en människa som har hand om det här, ett kansli. Det måste finnas resurser att, till exempel så i en handlingsplan så vill man ju, tycker jag i alla fall, väldigt snabbt göra en inventering. Hur ser det egentligen ut i landet? Hur många blir behandlade? Hur lång tid? Riksförbundet Sällsynta gör ju årligen medlemsundersökningar och ställer då ett antal frågor. Det skulle man gärna vilja göra, och det är ju frivilligt att vara med i, så att det är några tusen som svarar, men det finns ju 500 000 som har en sällsynt diagnos. Man skulle vilja göra dem på en riktig nationell nivå, till exempel. Hur lång tid tar det att få en diagnos? Enligt vad Riksförbundet erfar så tar det ungefär lika lång tid idag som det tog för 20 år sedan. Det går inte fortare idag att få en diagnos. En handlingsplan bör liksom mäta sådana här saker. Var finns de? Ja, lågt hängande frukterna då, som man brukar säga. Vilka saker kan vi göra med relativt enkla medel på ganska kort tid för att förbättra? Och kanske tidig diagnos är en, kanske införande av läkemedel kanske är en annan. Att säkerställa att allt som har med kommunens stöd, som LSS och andra aktiviteter, att det blir mer jämlikt över landet. Och då både med kanske morötter då, att man säger den här kommunen gör ju jättebra, har en jättebra process för att godkänna LSS eller rullstol eller sjukhussäng i hemmet. Alla andra kommuner borde göra likadant. För det här är ett jättebra exempel. En region som kanske är väldigt duktig på en viss typ av sjukdomar bör vara en förebild för andra. Men det bör också finnas någon form av, som Margareta inne på, någon form av påföljd. En handlingsplan tycker jag ska säga, om man nu inte följer de här riktlinjerna, om man inte når de här målen, då måste någonting hända. Man måste organisera om, man måste få mer resurser, det måste hända någonting för att faktiskt nå mot de här målen då. Så handlingsplanen ska både innehålla aktiviteter och mätbara mål. Och det kan vara ganska enkla saker. Vi ska ha en inventering av hur många sjukdomar som finns, hur många som har varje sjukdom, klassificerade enligt Socialstyrelsens klassificering till exempel. Och sen ska vi se, blir vi bättre på de här områdena? Blir diagnostiderna kortare? Ställer vi fler korrekta diagnoser? Ställer vi färre inkorrekta diagnoser? Kanske ännu viktigare.
Tack Oskar. Ni får fylla på. Margareta, vad känner du eller vad anser du är viktiga ingredienser i en handlingsplan för att den verkligen ska göra nytta?
Man måste veta vem som har ansvar för det. Det är nästan som viktigast. För om man har ansvar så kommer det att läggas på den organisationen också, tror jag. Att man ska faktiskt kunna följa upp delmål och att man ska kunna utvärdera. När det gäller cancer så hade man Socialstyrelsen som en utvärdering varje år faktiskt. Men det blev inte mycket bättre för det. Man konstaterade att här, den här regionerna gick det inte så bra för. Men det hände inte så mycket idag. Och där tror jag att det måste vara liksom, man måste skruva lite grann då. Och det måste finnas en klar linje för vad som ska ingå i handlingsplanen och att den är fluffig samtidigt så att man kan utveckla den under resans gång. Men ansvar och ägande del tror jag är jätteviktig, och nationella cancerstrategin, den togs ju av regeringen, och sen så var det Socialstyrelsen och Man bildade då en nationell samverkan inom RCC som blev då som inom SKR som blev RCC. Och så gjorde man överenskommelser med staten varje år och gör fortfarande. Så att pengar får man från staten för RCC-arbetet.
Regionala cancercentrum.
Till exempel kunskapshöjningen. För att det, RCC är ju bara en kunskapsorganisation. Men det är de. Och de har svårt att... De har haft svårt att verka tillsammans med vården i en del regioner. Så att idag så är det många som ser RCC som en papperstiger. Medan man själv sitter och jobbar hjärnet i regionerna. Och det här är någonting som Oskar vill säga till dig. Så att det får inte vara så. Det måste liksom kunna finnas någon gemensam nämnare här mellan de två. Och jag tror att när RCC startade, då var verksamhetscheferna för RCC alla med ledningen i regionerna som då var landsting. Medan idag så är de inte det, och då faller det faller lite fel. Va? Men det här är någonting som jag tror man måste titta på, för det ska inte vara en papperstiger.
Nej, och det är ju den stora farhågan med allt det här. Att både strategi och handlingsplan, att det bara blir ett papper som läggs i en byrålåda. Det vore ju en förfärlig katastrof helt enkelt för alla.
Mm.
Lovisa, vad säger du är viktigt i att... Ja.
Det var lite det jag var inne på, att jag tror att det delvis behövs en tydlighet och liksom en... Alltså även kring vissa... Jag tycker inte att man kanske ska bygga... Eller jag är inte så övertygad om att man ska bygga nya strukturer. Men i så fall behöver man vara väldigt tydlig om vilka strukturer som ska bära. Och vilket ansvar och vilka möjligheter de i så fall har. Därför att, som jag har sagt flera gånger, så har vi den här frånvaron av någon som bär. Alltså man kan inte säga idag att CSD har ett uppdrag att bära vården för sällsynta hälsotillstånd. Alltså vi är ju inte nu, det finns ju inget utförande uppdrag på det viset. Så det, man kan inte alls likställa det. Men om man tänker sig att man funderar på liksom, inte vet jag, diabetesvården, så är det nog väldigt många som anser sig vara ansvarig, allt från endokrin, högspecialiserade endokrinenheter till primärvård med liksom specialiserade sköterskor och så vidare. Det finns liksom inga, och kommer kanske inte heller kunna finnas bärande vårdstrukturer. Det är klart att man skulle kunna liksom omorganisera, men det är en helt annan sak då vi pratar om man skulle liksom bygga en helt annan struktur för. Och det är också så otroligt olika kompetenser som behövs. Så att om det ska bli bra för patientgruppen, så tror jag att man måste liksom, man måste ha ett tänk kring hela vården som omfattar de sällsynta patienterna och som inte placerar dem på undantag. Därför att man behöver ju den riktigt bra njurläkaren, och man behöver den riktigt bra neurologen, och man behöver den riktigt bra, så det kanske inte är så att det är någon enskild som kommer bära, men då behöver det finnas en stark tydlighet om att det här inte är något man kan låta bli liksom. Och om det är klart att vissa kan låta bli, men då måste de ha ett ansvar för att det finns någon annan som omhändertar. Alltså att det är det här jag menar med att det måste finnas en tydlighet i nära lokal, regional, nationell, internationell vård som idag inte finns, för den bygger på liksom välvilja till initiativ. Och det tror jag är väldigt viktigt av en strategi, att ta ett grepp kring detta och följa upp det. Och precis som ni säger också, fungerar det eller fungerar det inte, och när det inte fungerar, vad behöver man göra då liksom? Men det är lite andra förutsättningar, och det är väldigt viktigt att man verkligen är medveten om det, att man och det tänker jag också, Oskar, jag vet inte, att det måste också finnas en rimlig förväntan. Alltså det måste finnas en acceptans för att du inte alltid omhändertas av en superspecialist, utan du kanske blir jätte, men däremot så ska ju din nära vård veta vad de ska vända sig när det behövs, va?
Precis.
Alltså att man behöver ha liksom ett tänk som gör att det fungerar både i det nära och i det högspecialiserade och hela kedjan däremellan, och den är lite svajig idag.
Mm. Jag tror att de allra flesta patienter, alltså självklart så vill egentligen alla ha världens bästa läkare, ja, i vårdcentralen där man bor. Men alla förstår att så kommer det inte att vara. Och då vill man nog helst ha en väldigt bra vårdkontakt nära där man bor. Som är lyssnande, som har tid för en, som, precis, man kan nå. Kanske till och med telefonnummer, gud förbjude. Och den personen har sen, vet vart den personen ska vända sig. I Sverige, kanske internationellt. Kanske behöver en neurospecialist i Stockholm och kanske en njurspecialist i Göteborg. Och kanske en skelettspecialist i Zürich. Det kanske är på tre helt olika ställen. Men jag har en bra relation med en bra vårdgivare nära mig som jag kan prata med och som förstår mig och som
och
ser
som
hela mig.
Och som de stöden den behöver.
Just
det. För det är ju det här, det är så stora luckor liksom, och de här kedjorna bryts hela tiden och då blir ju patienten superdrabbad, för det är bara jättebesvärligt för alla, och så blir det jobbigt och så blir det inte av alls och så står man där kvarlämnad på golvet. Både som patient och vårdgivare.
Ulrika, över till dig. Vad nationell handlingsplan? Har du några? Vad tror du är allra viktigast att den innehåller så att den blir verksam och bidrar?
Ja, alltså nu har ju många här sagt om på det temat, så att jag tänker att
hålla med.
Många kloka kommentarer, men förutom det här då med jag tänker också att vem som är ansvarig och budget är såklart väldigt centralt. Men också det här som vi pratade om med hur ska den uppdateras och följas upp? Vad händer om den inte följs? Vad finns det då för sanktionsmöjligheter? Men hur ska vi kunna, så att inte då en strategi eller en handlingsplan blir ett hinder då, om det då kommer ett forskningsgenombrott på ett visst område till exempel, att man säkerställer att det också kommer berörda patientgrupper till godo. Så. Och också då hur patientföreningar ska involveras i den här uppdateringen är ju också väldigt viktigt. Och det kommer ju bli ett liksom omfattande arbete, tänker jag, på det här området där det finns så många olika diagnoser som har likheter men också skillnader. Så att det tänker jag måste vara med i handlingsplanen från början, hur man tänker sig att den här fortsatta kontakten ska se ut. Nu har man ju börjat med en hering, det är ju jättebra, så, men det är ju någonting som man kommer att vara tvungen att följa upp med, så att säga. Hur ska civilsamhället involveras på ett sätt som också är hållbart för civilsamhället? För att det är ju inte alltid så när myndigheter eller ansvariga ministrar ska konsultera civilsamhället att det egentligen är realistiskt att de får fullt ut möjligheter att närvara med sin kompetens. Så att det är ju någonting att tänka på också i det här arbetet.
Och att involvera patientföreträdare och patienter och anhöriga, egentligen olika saker vi talar om där. Det har ju varit lite av en röd tråd för Sällsynta podden och ett favorittema som har tagits upp i samtliga poddavsnitt. Hur säkerställer vi att vi verkligen utgår från de behov som finns hos individen, det vill säga den som lever med en kronisk sällsynt sjukdom, dess anhöriga, förälder, anhörig, men också patientrepresentanter då, de olika patientorganisationerna, föreningarna som finns, som representerar de här olika grupperna och de olika behoven. Och Ulrika, vänder tillbaks till dig då, hur får du som riksdagsledamot, hur får du kunskap och förståelse för vad som verkligen behövs och de stora behoven, vad de ligger i?
Ja, det skaffar vi oss då genom att träffa just organisationer. Och det är ju lättare för oss att träffa organisationsföreträdare än enskilda patienter, så att säga. Det är liksom, då hoppas man ju såklart att organisationerna har god kontakt med de olika grupper som de företräder. Och så är det ju ofta, uppfattar jag. Så att det är ju så vi gör. Det är ju ett av de större inslagen i uppdraget som riksdagsledamot, att träffa olika organisationer och företrädare för intresseområden som ligger inom då respektive utskottsområde. Så att då har jag ju träffat bland annat Riksförbundet för sällsynta diagnoser, men det finns ju väldigt många, men det försöker vi ju hålla oss uppdaterade på det sättet genom den typen av kontakter.
Och vi då som patientföreträdare försöker ju alltid, som sagt, jag sitter ju med i Svenska MPS-föreningen, är ju för alla MPS-patienter, men ungefär hälften av alla MPS-patienter, vi vet inte, men ungefär hälften är inte medlemmar vare sig själva eller via familjen. Man vill inte vara med i en förening av olika anledningar. Samma sak för Riksförbundet, så vi företräder ju alla med en sällsynt diagnos. Men det är ju bara kanske ett 70-80-tal diagnoser som faktiskt är medlemmar. Så att egentligen är det bara kanske någon, och det kanske är de största då, så men det är ändå bara några procent av alla sällsynta patienter som vi faktiskt har en direkt kontakt med. Vårt uppdrag är att företräda alla. Men det är ett jättejobb för oss att försöka sätta oss in i alla de här som vi inte träffar, alla de här som inte har en förening, alla de här som har en så svår diagnos att de inte överhuvudtaget orkar gå på ett möte. Det är oöverstigligt att fylla i en enkät för den här diagnosgruppen. Hur företräder vi dem? Mm. Det blir liksom nästan ett dåligt samvete för oss kontinuerligt. Att hur ska vi få med hela den här massan och inte bara ja, de här är duktiga på att prata, de här har en väldigt tydlig diagnos, det syns, ser bra ut i tv för de ser, liksom, man ser på dem att de har behov. Men alla andra då, de här som har en inte så synlig diagnos, de här som har svårt att göra sin röst hörd, hur företräder vi dem? Det är något som vi brottas med väldigt mycket och som jag också gissar då att även ni på liksom Sveriges högsta beslutande organ, men även på Centrum för sällsynta diagnoser, alla har egentligen samma problematik. Hur får vi med alla grupper?
Mm, men det är ju en utmaning och det är så här, jag tänker inte att till riksdagsledamöter, det kommer väldigt mycket mejl och förfrågningar om olika saker och när man försöker då sålla och göra någon slags bedömning på vilka som är mest rimliga att träffa, då är det ju kanske ovanligt att man väljer att träffa en person som säger att jag har ett eget problem som jag vill berätta om, just mitt problem. Så även om så här, jag svarar, det är ju verkligen folk som ibland hör av sig med väldigt konkreta grejer, så där, mitt någon visst funktionsrättshjälpmedel, nu fick inte jag ha det längre på grund av åldersskäl till exempel, det är så här, då svarar man ju, så här, det här låter konstigt, vi ska titta på det. Så, men det är ju, med organisationer är ju fördelen att man tänker att de just gör så som du nu beskrev. Att man känner sitt ansvar och så här, hur ska vi försöka företräda alla de här? Vi vet att det är några som inte är representerade hos oss. Men vi försöker nå dem. Vi försöker sätta oss in. Så att jag tänker att det är så som riksdagsledamöter ofta förhåller sig till civilsamhället. Då, att det är rimligare att träffa organisationsföreträdare än en enskild person. Även om just den här, vissa enskilda personer är ju superinsatta och kunniga. Så, men organisationer har ju den här, det ansvarskännandet som du beskrev nu. Medan den som bara säger jag har ett problem och jag vill berätta om det, den har ju inte utgett sig för att representera en större grupp än just sig själv.
Ja, just det. Jag tänkte, Margareta, ja, förlåt.
Vi arbetar ju på det. Alltså det här är ju, det är en utmaning för hela området, precis som du lyfter, Oskar. Och vi gör på lite olika sätt. Det finns olika organisationer som försöker bära. Jag vet att både Genomic Medicine Sweden-organisationen har ju samarbete med patientorganisationer, då oftast Riksförbundet och cancerorganisationer. Och sen har ju vi har ju försökt då via nationella programområdet som är nära, liksom, som under dess uppdrag, så att säga, CSD-samverkan agerar. Där har vi ju då referensgrupp med regel för lite bredare, med mycket Riksförbundet men även andra organisationer. Och sen så jobbar vi, jag skulle säga att i princip alla CSD har ju på någon lokal nivå då samverkan med där det finns, och där det finns möjlighet på olika sätt. Man har löst det på lite olika sätt, men försöker lösa det. Men en viktig, tror jag, som CSD bidrar med är också att, lite för att komplettera det här som du säger, Oskar, att ni också har försöker fånga. Det som väldigt många av CSD:erna har ju en att vi försöker stötta, guida och ta emot och lösa problem för patienter i vår region. Och den vägledningsverksamheten ger ju väldigt mycket inspel om vad som fungerar och inte fungerar. Så där blir ju även CSD till viss del samlar ju på sig en erfarenhet från patientgrupper på ganska brett perspektiv. För nästan alla av den typen av ärende vi kommer i kontakt med är ju att det finns ett problem, så att säga, som sig genererar ageranden för oss. Och det ligger en del i hur CSDs uppdrag idag är formulerat, att även om vi inte är vi som gör vården, så kan vi försöka lappa ihop den och lösa den. Sen ser det lite olika ut i olika regioner igen då, hur olika CSD jobbar kring den frågan. Men det är ju en utmaning att få in ett brett, alltså patientgruppen är ju superbred också givetvis. så att det blir bredden. Men på olika sätt så tror jag att vi tillsammans i alla fall börjar ha ganska så bra koll. Och sen får man ju också, jag menar, CSD har ju kontakt med många vårdgivare i sin tur, som i sin tur träffar många patienter, och den vägen förs ju synpunkter in. Men det blir lite annat perspektiv när det kommer via vården, när det kommer patienten direkt. Och det är viktigt att patienten är direkt involverad.
Jag är jättenyfiken, Margareta. Ni har ju, måste ju ha den problematiken på steroider, höll jag på att säga. Ni har en del superstarka, röststarka organisationer. Ja. Och sen har ni massor med sällsynta, väldigt ovanliga cancertyper som var för sig är ganska liten.
Ja, det stämmer ju. Och de här, jag kan ju säga, de här små patientorganisationerna, de har vi varit med och bilda för att vi vill att de ska kunna höja sin röst och lära sig lite grann om hur man kan försöka påverka sin diagnos och sin grupp då, på något vis. Och sen så finns ju vi med och stöttar dem hela tiden och pratar för, vi pratar ju för de cancerberörda, så att säga.
Lovisa?
Ja, jag tänkte i det här sammanhanget så är ju också det här med register och uppföljning av kvalitetsregister en viktig fråga. Och där har ju CSD samverkan nu precis då efter egna initiativ och utveckling på olika sätt och få till ett första del av ett register för sällsynta hälsotillstånd. Och där finns det ju en möjlighet att ta det vidare till en helt annan nivå, tänker jag. Alltså via då kanske med stöd av, tänker jag, kanske en strategi. Alltså att man har det som en tydlighet och som kravställan på olika sätt. Nu är det ju, nu handlar det ju, första steget handlar ju framförallt om att liksom bara försöka få in så många som möjligt av patienterna som utifrån om de har en genetisk fastställd diagnos eller inte, för det är där vi hade enklast att börja. Men sen finns det ju en ambition om att vidga det, och framförallt tänker jag då att de patientrapporterade måtten blir ju jätteintressanta i när det här tas vidare till ytterligare, för då får man ju den här lite bredare förhoppningsvis, eller i alla fall en annan eller en kompletterande bild än den som man kan få via medlemsföreningar och så vidare. Så att det är ju en typisk sak då som inom sällsyntområdet överhuvudtaget inte finns idag, men som man ofta lutar sig i andra sammanhang inom vården mot. Alltså, sen är det klart att jag menar, de specifika sjukdomsgrupperna har ju otroligt olika, men det finns ju gemensamma teman, och de tror jag att man kan komma åt på ett helt annat sätt med hjälp av det här kvalitetsregistret som vi är väldigt glada att det nu börjar kring. Men man på olika sätt kanske skulle kunna få ännu snabbare utvecklingsgrad av med ett annat, en annan dedikation från kanske regering och riksdag och så vidare.
Oskar, Lovisa tar upp en viktig sak, nationella kvalitetsregister. Det är ju en av de saker som ni har på en, man kan säga, en toppönskelista av sådant som ni från Riksförbundets sällsynta vill ha på plats. Där finns också att stärka Centrum för sällsynta diagnosers roll, tillgång till nya behandlingar, en nationell koordinator och prioritera högspecialiserad vård. Har läst mig till, om det är korrekt.
Ja, det stämmer bra. Ja. Om vi börjar med kvalitetsregister då, så är ju det ett jätteproblem att det inte finns ett nationellt register. Hur många sjukdomar finns det? Hur många har varje sjukdom? Var bor de? Inte superkritiskt kan man tycka, men eftersom vården ser så pass olika ut så blir det väldigt viktigt att veta var de här personerna finns då. Och sen hela den här uppföljningsbiten. Jag vet att det är väldigt stor skillnad på hur man blir vårdad, hur man blir omhändertagen, vilket typ av stöd man får, hur man utvecklas i sin sjukdom beroende på var man bor inom landet och även om man jämför med andra länder. Och att kunna följa upp det här är superviktigt. Och som sagt, man diskuterar nästan alltid med de här nya läkemedlen som kommer. Då säger nästan alltid läkemedelsbolaget säger den här medicinen är så här effektiv. Och så säger Sveriges utredande myndighet, ja, vi tror att kanske att den egentligen bara är lite så här effektiv. Ja, säger man. Men ingen får då sätta in den här medicinen och sen se om den verkligen var så här effektiv. För man vill ju betala för hög effekt. Men vi vet egentligen inte, vad hade den här medicinen för effekt? För det finns ingen nationell uppföljning. Vad hade den för biverkningar? Det är ju ett annat sådant här super eftersatt område då. Som man också skulle... Och jag vet att det finns en enorm frustration både bland tjänstemän och bland vårdgivare. Liksom så här, vi skulle ju jättegärna vilja veta, och när vi sätter in den här medicinen, vad får den för effekter? Både positiva och negativa effekter. Så att ett register, och jag vet att det finns dataintegritetsproblem. Men precis som Lovisa var inne på här, de här reglerna vi har för dataintegritet, de påverkar just sällsyntagruppen oproportionerligt hårt. Därför att de är alltid få individer. Och det blir väldigt ofta att man säger, ja, men eftersom det är så få individer så kommer de här dataintegritetsspärrarna att kicka in direkt. Och därför så gör vi inte de uppföljningar som vi skulle vilja göra. Frågar man patienter eller deras anhöriga så är det tvärtom så. Ja, det är kanske olyckligt att man vet att i Skaraborgs län så finns det en person med den här diagnosen. Men om jag blir friskare så jag är okej med den vetskapen att det kan vara någon journalist som får reda på att jag finns. Ja, men jag blir behandlad. Så man värderar olika saker när man får sjukdomen och när man sitter och sätter upp dataintegritetsspärrar kan man säga.
I uppdraget till Socialstyrelsen så framgår då att läkemedel inte ingår i det uppdraget. Oskar, har du någon kommentar eller ni andra?
Ja, det är ganska nytt. Min första spontana reaktion var att jag var väldigt förvånad. På den här hearingen som vi nämnde så pratade nästan alla om läkemedel. I alla fall ofta centralt och åtminstone perifert. Det är en väldigt viktig fråga. Så jag blev väldigt förvånad över att den liksom exkluderades specifikt i det här uppdraget som annars var ganska brett och generellt då. Sen har jag reflekterat lite grann och sen så står det ju då att nej, men det här ska ju utredas av andra då. Och då kanske man kan vända på det lite grann och säga att den här läkemedelsfrågan är så pass brännande, så pass liksom akut. Det är så pass många kraftfulla läkemedel som Sverige idag inte kan tacka ja till med de processer som finns. Och det står då, man ger det uppdraget liksom speciellt till andra aktörer. Då kanske man kan tänka sig så här att då kanske läkemedelsfrågan kan rulla framåt fortare än vad en strategi. En strategi kommer per definition ta tid innan den kommer på plats. Och läkemedelsfrågan är kanske för akut att den måste gå på ett eget spår. Då. Det är väl den mest positiva tanken jag kan tänka kring det här. Men jag blev förvånad över att den explicit exkluderades faktiskt. Det måste jag säga.
Det känns som att det skulle kunna finnas de som tycker att det är en del av helheten.
Verkligen. Det är det verkligen. Det är, även om det inte idag finns en behandling så finns det nästan alltid en forskning. Och nästan alltid den första frågan när jag och mitt barns mamma fick diagnosen presenterad för oss. Vår första fråga var, kommer vårt barn att dö? Nästa fråga är, finns det en behandling? Den frågan ställer alla. Och i de flesta fall så finns det inte en behandling. Men i de flesta fall så finns det forskning. Och idag så liksom ser man det som att det är svårare, det är ett rent tekniskt, medicinskt, biomekaniskt problem. Hur ska vi lösa den här jätteknepiga sjukdomens behandlingsproblematik? Och sen så finns det lite formella besvär att vi ska godkänna den för att komma in i patienten också. Och den här sista biten i Sverige har liksom låst in sig i en process som gör att vi tackar nej till väldigt många kraftfulla läkemedel. Och det har ju väldigt många identifierat. Riksrevisionsverket har identifierat det. Det var en förkrossande majoritet i riksdagen 2022 om att det här måste liksom göras. Man uppdrog åt regeringen att faktiskt lösa den här, säkerställa tillgången till särläkemedel då, som det heter. Och det är fortfarande inte löst. Det ska man ju också komma ihåg.
Om jag tolkar det här rätt då, så är det som att man har sagt att det inte ska ingå i just den här handlingsplanen eller strategin, men att det då ska ju ändå pågå så att säga. Så då är vi väl tillbaka i det här vikten av att säkerställa då kopplingen mellan olika åtgärder och olika handlingsplaner eller strategier som kan finnas. Så att det är väl det vi då får bevaka framöver helt enkelt.
Mm. Jo, jag ska ringa flera människor idag.
Gjort.
Jag väljer att tänka lite som Oskar gör, att det här tyder att man vill driva det på ett annat sätt. Jag hoppas det, för det är precis som lyfts att det här är ju en väldigt viktig fråga för patientgruppen och en utmaning för vårdgivarna om man inte, alltså det är liksom, det är svårt idag och det är därför det blir dåligt eller komplicerat för patientgruppen. Och sen är det ju den här nära kopplingen då med forskningen som vi diskuterade tidigare och det blir då, det understryker ytterligare tycker jag den diskussionen vi hade tidigare om att behovet att strategin behöver i alla fall sträcka sig utanför sin egen omfattning eller åtminstone omfatta att som en del av strategin ska man också vara aktiv kring sällsynta frågan i kopplade områden. Alltså det blir ju givetvis ytterligare på sin spets om till exempel då läkemedel. Jag vet inte heller hur det blir med dem. Alltså vi pratade inom grundforskning och så vidare. Det finns ju andra, vi har pratat om stödfrågorna, socialförsäkringsfrågorna och så vidare. Det finns ju många delar där det blir väldigt viktigt att en del av strategin blir att föra in i alla fall sällsynta perspektivet i de bitarna om det inte lyfts av sig själv. Mm.
Och anledningen till att Riksförbundet drev frågan att läkemedel ska vara med i nationell strategi var ju att vi såg det som en bredare fråga. Till exempel, företag vill gärna ha väldigt mycket betalt för sina mediciner. Då skulle man kunna erbjuda dem att om ni får lägga er forskning i Sverige så får vi ett lägre pris, till exempel. Men det krävs ju en nationell samordning då. Då måste ju en massa aktörer, forskare och liksom etikråd och budgetansvariga och universitetssjukhus samarbeta för att få hit den här forskningen så att vi kan få lägre pris då på mediciner. Så det hade varit fördelen med att ha det med i den nationella strategin. Nackdelen är att det kanske tar längre tid då.
Ja, men då återstår att se hur den saken löses. Jag skulle vilja ställa frågan så här till er, ett avslutande varv egentligen, med så att säga klassiskt uttryck, en lösningsorienterad hatt på, men att tänka positivt, möjlighetsorienterat här nu. Om en nationell strategi kommer på plats och en handlingsplan, vad är det som är en eller möjligen två riktigt viktiga saker att ha i åtanke, att tänka på för att den ska bli verkligen ska leda till en positiv förändring för de som lever med en sällsynt sjukdom? Margareta, vill du börja?
Jag tror att den viktigaste punkten, det är att ha kloka personer som styr det här och kanske då en nationell en samordnare med kunskap, vetskap och med att han tänker utanför, eller hon tänker utanför boxen när man gör det här. Och att man de facto involverar alla aktörer och att patientföreträdare blir både en partner och en resurs i det här arbetet att plocka fram det. Det tror jag är absolut viktigt. Och sen vet vi att det måste finnas både ägande och ansvar och uppföljningar, utvärderingar och kompetenser och sånt. Det läggs in allt eftersom innan man fastställer strategin. Men det måste finnas en väldigt klok person som driver det här, tror jag.
Tack Margareta. Vem vill hoppa in? Lovisa, vad säger du?
Ja, nej, men jag tänker att en genomförande kraft, alltså att det som behövs är att det finns, vi känner ganska väl till vilka gap som finns, och det finns säkert också mycket tankar kring hur man kan göra, men det som blir viktigt är ju liksom genomförande kraften för strategin och framförallt då handlingsplanen. Att det är liksom, det här behöver vara, det behöver finnas en gemensam dedikation från de som påverkas. Att vi tänker att vi ska följa detta och att det finns ett genomförande kraft för det som gör. Och att man då är väldigt medveten om att det då behöver göras utifrån ett sällsynta perspektiv. Alltså att man inte kanske kan använda riktigt exakt samma strukturer eller samma lösningar eller samma sätt som man kan göra i andra sammanhang. Därför att det kommer då specifika utmaningar med sällsyntheten. Och att det då är med även i utförandet av det som blir konsekvensen, så att säga. Alltså det blir ju som ett metaperspektiv. Men jag tror faktiskt att det är nästan det viktigaste. Att man behöver, som Margareta sa, tänka lite då utanför boxen och tänka sig andra lösningar och så på nya sätt. Sen, alltså om jag ska liksom då säga någon mer innehållsmässig del som är viktig, så tror jag just att det är viktigt att man tittar på det sammanhållna. Att man titta på gapen, var ramlar man igenom i olika sammanhang? Och då är ju det då både den där delen som jag sa innan, forskning och strukturerad uppföljning, tidig diagnos och behandling, de sammanhållna vårdkedjorna. Men de här, vilka punkter är det som gör att det inte fungerar, och att vilka åtgärder kan vi då gemensamt göra för att täppa ihop de här? För det finns ju massa öar som funkar. Men det är liksom, varför, ja, var ramlar det igenom?
Tack. Mm. Vad säger du, Oskar? Vad är riktigt viktigt att ha med? Ha i åtanke.
Jag håller helt med om att jag tror det allra viktigaste är att ha en utpekad person som inte bara skriver utan också genomför en strategi och en handlingsplan. De två hänger ihop. Då kommer det bli mycket lättare att vara flexibel. Det kommer bli mycket lättare att säga, nu gör vi någonting. Vem ska man vända sig till om man har bra idéer? Sen skulle jag också vilja säga att man får dra nytta av, nu Sverige är ju väldigt sena i det här arbetet, och det kan man vända till en fördel och säga, okej, man kan då titta på misstag som har gjorts i andra länder, man kan titta på bra exempel både inom landet, cancerstrategin är ett bra exempel inom landet, men också titta på de exempel som finns. Man behöver inte uppfinna alla hjul på en gång. Så att den här balansen mellan att titta på vad som har fungerat bra och dåligt och att vara liksom så pass flexibel att man kan tänka då utanför boxen då, som mina kollegor här har uttryckt det, som är väldigt, väldigt värdefullt. Och sen tror jag ju då på att man gör en inventering. Jag tycker Lovisa är på helt rätt spår här, att det finns en massa bra exempel. Det finns en massa bra öar då, som Lovisa sa, som fungerar väldigt bra. Om man kan göra på det sättet i alla de andra kommunerna, i alla de andra regionerna, i hela landet, då kan Sverige istället, som det är lite grann nu, vara en långt bak i tåget i Europa, så kan då Sverige bli den här ledande nationen även vad det gäller sällsynta området.
Ulrika, vad säger du?
Ja, jag kommer sist igen då, så att jag har inget radikalt annorlunda att tillföra än vad som redan har sagts, men igen då, så tänker jag att det måste finnas den här kopplingen med berörda organisationer, så att man både liksom i utformandet och uppföljningen och en plan för hur uppföljningen ska gå till. Och sen så tänker jag att det kanske är värt, det är ju alltid svårt, men att försöka få till de här uttalade kopplingarna till andra strategier och planer som också är på gång då, till exempel det här med kliniska prövningar, så att man liksom pekar ut ordentligt hur det är tänkt att den här samverkan ska gå till. Ansvarig person och budget och så tror jag också är extremt centralt, som vanligt när man ska försöka styra på det här sättet. Det är ju utmaningarna med att styra från nationell nivå när någon annan ska utföra det. Så. Men nu har vi ju det systemet, och ja, jag tänker att vi får fortsätta med den här styrningsmodellen som vi har, som ju ibland funkar utmärkt och ibland kanske har lite utmaningar. Så att vi får hoppas att det här blir ett område där det kommer att funka utmärkt på sikt.
Och det finns ju en massa områden som det görs utredningar och initiativ som är värdefulla. Det här huvudmannaskapet är ju en jätteintressant. Jag tror precis som du, jag är inte alls inne på att man ska slå sönder hela regionstrukturen och göra allting statligt. Men det finns vissa saker som lämpar sig väldigt väl att driva från en nationell nivå.
Absolut.
Jag vill ställa frågan bara till Lovisa, eller egentligen till er alla. Uppdraget till Socialstyrelsen avseende en nationell strategi för sällsynta, så står det ju att man också ska ta tillvara de nuvarande strukturer. Och vi har ju nämnt i samtalet här flera av dem. Centrum för sällsynta diagnoser, Precisionsmedicinskt centrum, Karolinska, PMCK, de nationella programområdena för kunskapsstyrd vård, SKR, NPO-erna. Men också Försäkringskassa, Arbetsförmedling, alla de som är involverade och har kunskap. Har det någon som vill kommentera det eller bara kanske bekräfta att det är värdefullt att ta tillvara det arbetet som pågår där?
Jag tror att det är viktigt att man tar tillvara, men också att man då alltså skruvar på det kanske. Alltså förtydligar, utvidgar, skruvar. Och det finns ju som sagt för då till exempel initiativ nationellt inom Genomic Medicine Sweden, de olika precisionsmedicinska centrum, de olika CSD-erna och så givetvis då, jag tycker jätteviktigt, alltså universiteten och universitetssjukhusen som aktörer är ju jätteviktiga i det här sammanhanget och behöver vara med i dialogen. Och patientorganisationerna, att man liksom bygger och skruvar och vidgar och det är lite det här jag menar med var finns hålen och vad kan man göra? Att man inte... Det är klart att vi alla hade kunnat rita liksom en helt ny idealkarta, men jag tror inte, då kommer vi gapa över alldeles för mycket. Utan det är bättre att bygga på det som finns, titta på och förtydliga och stärka och så. Och ibland kanske det är så att vi också behöver liksom göra om saker som finns till något annat, så att säga, vilka uppdrag som finns idag. Det finns liksom olika sätt att liksom titta på det, men att vara rädd om. Jag tänker att exempel är, det finns ju nationell take på nyföddhetsscreening idag som görs centraliserat. Och då kanske det behöver vara tydliggjort att det är också så vi ska jobba. Och det finns ju alltså att man jobbar på liksom, vad är uppdragen och varför, lite som Oskar var inne på. Vissa saker lämpar sig för nationellt take och då ska vi kanske också vara tydliga med det. Och ansvarsfördelning. Men jag håller med givetvis. Vi har ju bidragit, tror jag, att också det står så att man ska bygga på de strukturerna som finns. Men det betyder ju inte att de ska stå oförändrade för det.
Nej, tack för det inlägget. Ska vi avrunda där? Tusen tack till er som har varit med här idag. Fantastiskt bra samtal och vi fortsätter samtalet i nästa avsnitt av Sällsynta podden. Och ni som lyssnar, tack till er och lyssna gärna på de andra avsnitten av Sällsynta podden.
Det gör jag alltid.
Tack så mycket för inbjudan.
Tack alla.
Tack så väldigt mycket.
Hej då.
Hej.